Två personer som är starkt förknippade med Radio Syd och dess verksamhet är dess chef Britt Wadner och hennes i juridiska sammanhang försvarare advokat Henning Sjöström, Stockholm. I anledning av Henning Sjöströms alldeles nyutkomna bok Vägen förbi, som han har skrivit tillsammans med sin bror Ernst Sjöström, och den boken är förresten alldeles nyligen beläst av Britt Wadner. Och vi har fått dem båda på besök i studion här, och deras samtal går på följande sätt.
Ja, Henning, jag ska tacka dig för att du har besökt mig, och jag vill alldeles särskilt varmt tacka dig för den bok som jag har blivit i tillfälle att läsa under de sista dagarna här. Det är en bok som du har skrivit tillsammans med din bror Ernst. Den har under den här sjukdomstiden jag har upplevt varit det starkaste intrycket under mitt tillfrisknande, och det är en bok som jag inte kunde släppa från och med att jag hade börjat att öppna den och börjat sprätta i den.
Jag tyckte faktiskt att du var den som först skulle få den här boken, inte bara därför att jag ville pigga upp dig när du var sjuk och dålig, utan jag tycker att i den finns det så många avsnitt som berör också ditt speciella område och i det sammanhang där vi har haft med varandra att göra. Jag är naturligtvis väldigt smickrad av ditt omdöme om den. Jag vill säga det att den har skrivits på det sättet att vi har gått in för att återge verkligheten utan att överdriva den eller underdriva den. Och det är därför jag har använt ett väldigt enkelt språk. Det är meningen att liksom man ser på en film eller på en filmruta, så ska man återuppleva för sig vad som vi skriver om här. Jag har själv den känslan av att vi har nått på en enkel väg fått fram den verklighet som jag tror och som jag upplever som en verklig verklighet.
Ja, jag har ju lärt känna dig som människa och som advokat, och jag tycker att här ur boken träder du fram, framförallt naturligtvis som människan, men boken ger en förklaring varför du blev advokat. Och det är särskilt märkligt att se och erfara din bakgrund när man vet det, vart du har kommit med ditt liv nu och för inte så många årtionden sedan var du stod då. Det måste för dig vara, särskilt för dig som har den bakgrunden uppe i norrländska, kanske inte Lappmarken precis, men dock i ödebygden, ett alldeles särskilt märklig upplevelse att ha nått så långt som du har gjort på ditt område. Och jag tror, Henning, att en stor orsak till att du har nått det allmänna förtroendet och har blivit en sån uppmärksammad person är just att du besjälas av äkta rättspatos. Och det tycker jag framgår just ur din bok, ur de rättsfall du skildrar som kommer fram precis ut, rakt ut ur verkligheten i de händelser som boken skildrar.
Samtidigt är det väl också det att jag vill då särskilt återge, jag kommer ihåg särskilt ett avsnitt i boken som jag handlar om när jag var dräng, jag var lagårdskar på ett gods, och där visade jag så att säga min person där, hur jag vill hävda mig. Jag hade läst franska på Hermods och hade lärt uttalet rent fonetiskt och kunde naturligtvis inte mycket heller, men när godsherren kom och gick i lagern, så han var mycket fin, talade mycket fin engelska och gick och småpratade för sig på engelska, så gick han förbi mig där jag satt och mjölkade och talade engelska, och då svarade jag med några fraser på franska, och då tittade han så där snett uppåt mot båset där jag satt, men han tittade inte på mig, han tittade på kon, och sen så fortsatte han sin vandring, och så återkommer han, sitter fortfarande och mjölkar, och då säger han några fraser till på engelska och jag säger några på franska, och han tittar fortfarande på kon. Han kunde alltså inte tänka sig att drängen svarade på franska där. Men varför gjorde jag detta? Jo, det var därför att jag ville hävda mig, jag ville göra mig uppmärksam, han skulle uppmärksamma att drängen verkligen hade en mening utanför detta att han bara satt och mjölkade. Sen kommer det då en diskussion i boken om värdet av människans värde. Och det utvecklas sen till en förman, en ärekränkare, man kallar mig jävla dräng och jag känner mig kränkt av detta. Mm. Och så kommer det till stånd en process som blir ganska festlig. Men det är ett mycket allvarligt och seriöst ämne den handlar om. Det är just detta att människans integritet, i vilken ställning hon än är. Och alla de tre rättsfall som det handlar om, det är ju ingen rättsfallsbok, utan det är ju mera det är en på verklighetsupplevelser grundad historia, alltså med i den. Men jag tror att just de här enkla rättsfall som jag återgivit dem, de har just denna mening. Den enkla människans, samhällets attack mot den enskilda och svårighet för den enskilda att klara sig ur och klara sig i det samhälle och i det rättssystem vi befinner oss i.
Det var just det intryck jag fick när jag läste den episod du skildrar här, just den där djupaste inre rätten du ville ha fram. Det var väl första gången förresten som du alldeles på egen hand själv åstadkom en rättsinlaga, tänker jag, vad jag förstod på bokens handling. Och jag undrade just, och man tänker nog när man läser det, att har det kanske varit ett litet frö, ett av de många frö som har grott, som har gjort att du har valt just den banan som du har gjort. Jag tänkte också när jag läste just det där stycket när du hade blivit kallad för drängjävel då, och hur du i ditt innersta upprördes över att en person skulle ha rätt att kalla dig. Det var inte skadeståndet du ville åt. Det var inte, även om du sen berör lite att de även kom till lite nytta i studierna, de 150 kronorna du fick.
De värderade en drängsjävel till 150 kronor.
Men det var det du egentligen blev upprörd över.
Men det var också, för att gå ett steg längre, mig var det kanske inte så noga med, därför att jag fattade hur situationen, om man kallade mig så eller inte, var för mig ganska likgiltigt. Men det var tendensen att genom att använda sådana uttryck till en viss arbetare, så kränkte man så att säga hans rättsstatus. Och det var därför, för att visa alla de andra, också ge dem courage så att säga, som denna process fördes, eller att jag attackerade det här problemet. Och det är ju så har det fortsatt i de andra fallen också. Jag har dragit upp dem därför att de angår alla, och
just det
har en viss längre mening än till bara den personliga
tillfredsställelsen,
som kanske är allt för egoistisk.
Man förstår det när man har läst hela boken. Och den är oerhört realistisk. Den är kolossalt realistisk. Och den har ett språk som jag aldrig någonsin har läst tidigare. Jag har lite kommit i beröring med det i din första bok, Vägen förbi.
Vägen
från byn, menar jag. Det här är Vägen förbi. Där har du det språket. Och du har ju skrivit den tillsammans med din bror, som man också lär känna väl. Din bror Ernst, som lever under hela bokens händelse uppe i din Norrlandsbygd, som man tycker att man känner så väl. Och jag tycker hela boken är ett äreminne till din far Johan, vet du. Jag tycker att den har humor, den har en strålande realism, och den har just en oändlig humor. Och den kommer ut i en tid då det debatteras så mycket om man ska kunna använda ord vid deras rätta namn, och om man ska kunna verkligen skildra saker så som det är. Det kallas, jag törs väl inte säga det en gång, att i vissa fall kallas det för pornografi. Finns ingenting av, man kan i denna bok inte kalla det för pornografi, de ord du använder så realistiskt. Därför att de kommer så självklart in, så hade du inte haft dem med, så hade boken varit oäkta, och händelserna och personerna hade inte varit äkta så som de nu träder fram. Därför att de just använder de orden som många kanske reagerar för i just pornografiska sammanhang. Och den är så fruktansvärt realistisk i så många fall. Till exempel, man hissnar när man läser kapitlet om slakten. Något så enkelt som grisslakten. Hur du kommer fram där till hur det mest synd var om den andra grisen som stod och väntade. Och det här skriket, och samtidigt det belåtna lyckan hos Johan. Han tänkte den underbara tiden med slakten kommer, med allt vad det innebär av mat som ska lagas till jul och alla pengar som ska ge amortering till den enkla gården och allt det här. Men så kommer, så allt det där förstår man vidden och innebörden av, samtidigt som man fullkomligt skakas i sitt innersta av det fruktansvärda, som man nästan inte törs läsa sidan ut när du skildrade hemska omslakten.
Jag tänker på ett avsnitt där lär jag väl få kritik från vissa håll, i vart fall här i det landet Gosen här i Skåne. Men det har en bestämd avsikt i kapitel. Jag låter tre baroner träna sig inför en fasanjakt.
Ja.
Och de står i ett slottstorn och så har de varsin kalfakt som kastar ut leduvorna. Och de är inte riktigt i form. Det är sent, tidigt på morgonen rättare sagt, och de har knappt hunnit gå och lägga sig. Och när den ena slänger ut leduvan och den andra inte träffar, så säger han till sin kalfaktor att ni kan ju inte kasta leduvor, ni kastar dem för lågt. Och sen låter jag dem ha alla sina tre förnamn, alla dessa tre. Och efteråt så har jag då ur adelskalendern plockat ut dessa ordnar som man ser, ja, under vissa adelsnamn. Och får då fram en mening, en avsikt är alldeles klar. Och kapitlet kan en del säga varför används i det kapitlet dessa historier som är så råa till i sig. Egentligen, om man läser det noga, så ser man att den bestämda avsikten är just att attackera ordensväsendet och detta att göra sig själv, så att säga, märklig genom att bepryda sig med ornater. Och då tror jag att min bror och jag, vi har fått fram den här attack så att säga, eller vi ironiserar, förlöjligar ordensväsendet genom detta skrivsätt och gör det samtidigt ganska komiskt,
ja,
och låter det då hända några kända så att säga adelsfamiljer som i och för sig inte autentiska, därför att men namnen i och för sig är autentiska, efternamnen men inte förnamnen, kan man säga. Och jag tror att den som inte läser det noga, han tror att det är gjort i någon skadlig avsikt, utan det är gjort i en avsikt att väcka på ett visst område ett visst löje över något, ja, som jag inte gillar.
Och nu lever du som kompis med dessa grevar och baroner, Henning. Och du har sett dem på ett sånt långt, långt avstånd förut. Det måste vara en stor styrka för dig i livet att ha kunnat att bedöma just det avstånd du kände då, och så att nu komma in på livet på människor som du då tyckte du stod så långt ifrån, men att du ändå kände att du var fullt likvärdig med, vilket ju är fallet här i livet. Men det är så sällan det kan få komma till sin rätt som du har gjort i ditt fall, att människor är lika, och det har ju visat sig just i ditt fall. Men jag tänker just, jag tror att en klient av alla, ur alla led och alla läger och alla samhällsklasser måste känna en väldig trygghet att uppsöka dig just som advokat, därför att om de har läst den här boken. För de, redan när de sitter framför dig och ska framlägga sitt ärende, så känner de dig ju precis, och känner att ingenting av det de har att säga står du främmande inför, därför att du har varit med om.
Ja, i vart fall kommer de att kanske inte ta mig på så stort allvar på vissa områden. De måste förstå det att jag har visat det svaga och kanske det löjliga och det hoverande, så att säga, i min egen person också, genom att vi har återgivit saker och ting som annars, särskilt när det gäller memoarböcker, så brukar man ju bara liksom efteråt be om ursäkt för att man var så duktig. Men här har vi tagit fram ju svagheterna,
ja,
och det är väl de flesta delar hos mig i varje fall är väl svaga delar i en tämligen osäker kedja. Sen är det ju också på det viset att jag brukar tala om två teser. Den ena är att man måste se tillvaron och tingen som de är. En ekorre är en ekorre. Och den andra är att en del säger att man har kommit långt eller att man har lyckats. Jag kan inte finna att det är adekvat och riktigt. Därför att i varje läge så är det fråga om den harmoni man känner inom sig själv, hur man trivs med sig själv och i sin omgivning. Det är ingalunda säkert att det blir bättre eller att man blir lyckligare, att man kommer in i ett annat statusförhållande. Vi bär ju inom oss vår lycka eller olycka i skön blandning just i dessa disharmonier, harmonier som växlar inom oss själva. Och det är ju så att man strävar uppåt höjden, och varför vet man inte. Men är man vid en höjd så är det inget särskilt med det.
Nej, det är väl så faktiskt att man är ju alltid den man är. Var man än hamnar socialt, och även om det går väl för en, så är det väl just den inre harmonin i en vardagstillvaro som är väl det viktigaste. Och jag hoppas så innerligt att det ska bli en fortsättning på dina skriverier eller ditt författarskap. Jag har inte velat kalla dig för författare, Henning, men det vill jag nog säga att du är i lika hög grad som du är jurist. Du har kallat dig för iakttagare. Och jag hoppas att de iakttagelser du ska göra i framtiden, i det liv du lever nu, en gång ska kunna skildras lika levande som du skildrar din bakgrund och din väg dit där du är nu. Det skulle vara fantastiskt intressant att få uppleva dig så direkt som man gör när man upplever dig som människa i denna boken, hur framtiden blev.
Ja, jag kommer att tillsammans med min bror, vi kommer att skriva om Norrland och även Mellansverige och våra upplevelser så att säga, men alltid i anknytning till något fall där människor har blivit utsatta för orättvisor eller oriktigt behandlade och så vidare. Det kommer alltid att finnas detta som det väsentliga, och det är därför vi arbetar nu på en tv-pjäs. Vi vet inte ens om tv tar den, men i vart fall så kommer den att låta höra av sig kanske före årsskiftet, som handlar just om en människa som på formellt till syns riktiga grunder tar sig in, berövar sin frihet. Och vidare så kommer vi att fortsätta att skriva om våra upplevelser i den här andan och med den här idébakgrunden. Vi tror att vi har sånt material och genomlevt eller genomlidit sådana saker, så att det är allmängiltigt, det är allmänintressant, det måste angå andra människor, där man påpekar något som händer dagligen och händer dem också. Och särskilt detta när vi lever i ett gruppsamhälle, hur man förtalar varandra, hur man skadar varandra, hur vissa intressen kan ta död på en individ. Vi kommer alltid att bränna till när det gäller sådana saker, när vi kommer till sådana.
Och måtte någon kunna gestalta de personerna i en tv-ruta på samma levande sätt som du kan gestalta dem i en bok. Jag hoppas det, och det ska bli ett fantastiskt stort intresse. Vi ska vänta på att få se dig som tv-författare. Och jag är övertygad om att just du, med din förmåga att kunna skildra och dessutom den erfarenhet du har av rättsfall och det som intresserar så många människor, just hur det går för människor som blir, antingen har gjort något brott eller blir utsatta för något brott eller på något sätt. Det är ju ett fall som intresserar alla, därför att det finns ibland oss i vardagslivet. Och det är ju så du skildrar det, och jag tror att om någon ska kunna just göra sådana angelägna tv-pjäser.
Jag har ju också ett väldigt starkt självförtroende. Jag såg att jag hade kommit upp på hitlistan i Sverige för de som skröt väldigt över och ansågs vara väldigt duktiga själva. Så att, och därför får jag väl göra så i den här, för att riktigt hovera mig, att jag spelar huvudrollen själv.
Ja,
det vore ett lustigt uppslag kanske.
Ingenting skulle
men
vara
det. Men det kanske inte blev så bra när man sen fick ses i rutan.
Och din bror Ernst, vad gör han nu?
Han är ju journalist i Arbetarbladet i Gävle, men han har nu tagit tjänstledigt för att vi ska kunna ägna oss mer intensivt åt det här. Och när vi gör den här, till exempel olaga intagningen här, fredsberövandet, då kommer han att få vara en vecka på sjukhuset där intagningen skedde och så vidare, så att vi ska få det så realistiskt så att han ska själv återge. Jag har själv gått en vecka på en psykiatrisk sjukhus just för att se vårdformerna och så vidare. Vi ska komma så nära verkligheten så att det inte kan sägas att detta är uppkonstruerat. För verkligheten är ohyggligt grym mot vissa människor och man behöver inte uppskriva den så att säga. Det gäller bara att försöka beskriva den återigen som den är. Det är därför vi kallar oss ju åsyna vittnen, för att vi vill inte att just språket och formen ska vara det väsentliga. Det väsentliga är handlingen, det som händer, verkligheten som den är.
Det är ju din förra bok, har du läst några kapitel som vi har haft glädjen att få sända i Radio Syd? Kan vi våga tro och hoppas på att du så småningom skulle vilja läsa någonting, några lösryckta stycken ur den här boken också? Och vi får spela upp för Radio Syds lyssnare, för att det var mycket, mycket uppskattat när de fick höra dig läsa med ditt eget språk, som ju har ju norrländsk anstrykning. Och du har ju själv, du talar på det sättet som du skriver. Den här boken är ju också så att den kan läsas en bit här och en bit där. Man behöver inte läsa den från början till slutet. Man kan börja var som helst i den. Man kan ta ett kapitel och det är en självständig historia. Det är också märkligt med både den här boken och din förra, tycker jag.
Det ska jag med nöje göra. Jag ska gärna komma ner på Kita och läsa. Jag tror inte att åklagaren kommer att åtala mig därför att jag talar över den angenäma och trevliga piratradion. I så fall ska jag med nöje ta det åtalet.
Vem ska då försvara dig, Henning?
Ja, då får du göra det.
Och där lämnar vi Britt Wadner som alltså i studion hade fått besök av Henning Sjöström. Här från Kita 2 mitt i Öresund fortsätter så musiken ända fram till klockan 3 i natt. Närmast goda tips och glada toner.